26 juni 2018. Det är eftermiddag. Det är varmt. Allting är lite stilla. Karin, vi ses igen.
Det gör vi, det gör vi. Vi ses liksom alltid igen. Det är det enda jag vet egentligen.
Att vi ses igen och igen och igen. Ja, ja, precis. Det är någon som sa att den här podden liksom jobbar med kvantitet, kan man säga.
Ja.
Det är avsnitt 140, det sista för säsongen.
Så är det.
Oh. Kanske, frågetecken. Vi får se vad som händer innan sommaren.
Ja.
Men där är vi i alla fall just nu. Vi ska prata en hel del om massa olika saker, så vi tar och kickar igång direkt. Hur har din vecka varit sen vi sågs senast?
Min vecka har varit... Ja, vi måste väl ha haft studentavslutning, men det hade vi ju förra veckan också, kom jag på. Så det har vi ju sett emellan där. Så att min vecka har väl egentligen varit, jag satt betyg. Det var skönt. Det var väldigt, väldigt skönt i år av någon anledning. Det är det alltid. Men jag glömmer bort hur skönt det är att trycka in dem och låsa in dem. Det är alltid väldigt mycket ångest precis innan man trycker på lås. Men nu är de inlåsta och det känns bra. Så det är väl det som min vecka faktiskt har präglats av. Och nu sitter jag och pular lite med inför sommaravslutningen som är på fredag.
Det låter fint. Du, jag såg en grej på Twitter idag apropå den betygssättning och så. Meddelandet. Betygssättning ska gå fort. Undervisning ska ta lång tid. Ändra systemet. Vad tänker du om det?
Att betygssättning egentligen inte tar så lång tid. Det beror liksom lite på hur man jobbar under året. Men jag vet inte. Det är ju nationella proven tar ju en jävla massa tid. Men jag tycker egentligen inte betygssättningen... den tar inte jättelång tid. Den tar ganska rimlig tid faktiskt, tycker jag. När du ska summera ett helt läs, och det måste ändå få ta en stund. Det är inte bara så att, att man är självklart, det blir så här, det blir så här. Och det tror jag det aldrig faktiskt har gjort. Jag har ju pratat med kollegor som satt på betygskonferenser och fick motivera sina betyg, vilket man fick på det här relativa betygssystemets tid. Jag tycker nog faktiskt att däremot så tycker jag nog att undervisningen och undervisningens design borde få mer utrymme i våran värld. Det är en massa andra uppgifter tycker jag som tar tid. Vad tycker du? Vad tänker du om det?
Nej, jag tycker det är rimligt. Alltså, men jag jobbar ju inte med betygssättning så jag vet inte. Men jag tycker det låter mer rimlig analys.
Men ni skriver väl så här, ni summerar väl också åren, tänker jag. Ni ska ju skicka iväg elever upp till högstadiet, så ni måste liksom skriva en hel del och sådär, antar jag.
Jo, men det betyder som det laget är löpande. Men liksom, vi har skrivit omdömen och så är det. Men det är inte riktigt så att det ligger alltid i slutet på terminerna, utan det finns lite löpande. Ganska bra information att jobba med, så det är inte så himla mäckigt. Och jag tänker att, i alla fall den bedömningen som jag jobbar med, den formella bedömningen, och även den, det är alltså den som också är formell antagligen, men som inte är liksom på det sättet, är ju så nära sammansättsat med undervisningsplanering och förberedelser och så. Alltså, jag tänker att det hänger upp. Men det är som att vi ska inte glida bort från ämnet redan från början. Veckan som har varit. Du håller på med skolavslutning och sånt. Det håller jag på med naturligtvis också. Fast från ett annat perspektiv. Vi har haft elevens val på dagar nu. Så jag mörsat hjärnet när jag kommer till... alltså programmering och grejer. Jag fick en idé för ett tag sedan, jag undervisade i mellanstadiet, och så fick jag en idé för centrala innehållet kring programmering i matematik för lågstadiet. Handlar om enkla stegvisa instruktioner. Och då började jag tänka så här, men vad är de mer komplicerade stegvisa instruktioner? Vad innebär det och vad är det? Och hur tränar man det och när får man lära sig det? Så det har jag jobbat lite med gäng elever som varit intresserade av det. Det har varit superintressant, men det har tagit supermycket tid. Så jag kände någonstans att det var så sista... nej, näst sista stora rycket innan sommar och så. Ända in i kaklet kör vi. Det här är Skolsverige. Podden som handlar om den svenska skolan. Med Karin Berg och Jakob Mölstam. Läste du förresten i Göteborgsposten häromdagen om det här med att de... på det frågan? Va? Nu hör jag inte igen vad du säger.
Inte igen. Hör du mig nu?
Karins bror har problem med mikrofonen. Och medan hon håller på med det så kan jag berätta att det enda jag hörde var så här. Hörde du läste du i Göteborgsposten häromdagen? Och svaret på den frågan är generellt sett nej. För jag läser inte den tidningen. det finns någonting med den tidningen som bara gör mig irriterad. Men det händer då att folk delar länkar från Göteborgsposten.
Men jag får ha mina barns gaming-hörlurar. Vad gör du med för det?
Det är coolt. Det ser ut som att du livesänder det här på Discord.
Eller hur?
Jag tänker om vi går tillbaka till det. Det sista jag hade var att du frågade, läste du i GP häromdagen? Och det generella svaret på den frågan är nej.
Precis.
För jag blev bara förbannad. Så det funkar. Men det händer ju då att folk delar olika länkar därifrån ändå. De har ju texter som blir virala även de. Och det har hänt de senaste dagarna. Det är en specifik artikel som har delats ungefär 1000 miljarder gånger.
Ja, och det har den ju. Och den... alltså jag blir lite beklämd av hela den problematiken som delas. För det är ju en artikel angående förskolan och slöj. Att flickor i förskolan bär slöja eller inte vill bära slöja, men föräldrarna tycker det. Och att då förskolepersonalen liksom är positiva till att tvinga barnen att bära slöja, eller hur?
Alltså det behöver handla så mycket om att vilja och inte vilja. Jag tänker bara säga, barn som är i den åldern kommer ta av sin slöja om de har den, oavsett vad de vill eller inte. Eller så.
Ja.
Och då är det föräldrar som hör av sig. De har ringt runt och låtsats vara föräldrar. Mm. Och här, vi har en barn, vi vill gärna att barnen ska bära slöja. Kan ni hjälpa oss med det liksom, om vi sätter vårt barn och ser? Och sen har de frågat 40 förskolor och typ hälften kanske lite mer vad jag har sett. Ja, men det är inga problem. Och det är typ det som är liksom bakgrunden då. Det är 40 förskolor i Göteborg.
Göteborg och Malmö. Alltså i utsatta områden man har ringt. Man har ju ringt till som områden med, som de då kallar utsatta, som då är invandrartäta helt enkelt. Och det finns ju så många...
Just det, där man har liksom så. Ja.
Vad sa du att?
Nej,
men det finns ju så himla många olika olyckliga aspekter på en sån här formulerad artikel. För att reaktionen på en sån här artikel blir ju naturligtvis skandal, dumma, alla, avgå alla. Det är klart att vi i Sverige inte ska tvinga barn att slöja och så vidare. Eller hur?
Och det handlar väldigt mycket fokus om religion, och det blir väldigt mycket fokus om liksom invandring, och det blir folk som liksom kopplar det här till att varför Sverigedemokraterna går framåt i val, men varför man liksom, alltså man kopplar det till fundamentalism, man kopplar det till religiösa sharia liksom, så man kopplar det till
IS,
man kopplar det till, ja visst, man kopplar det till liksom parallella samhällen, man kopplar det till det offentliga liksom samhällets liksom förfall. Man pratade till någon sån svensk klenhet där vi liksom kompromissar bort värderingar vi står för. Det finns massa kopplingar och massa analyser som handlar mer eller mindre välformulerade, som handlar om liksom så här, det här är en muslimgrej och en islamgrej och en liksom en sån grej. Och det är klart att liksom föräldrar som begär att man ska bära slöja gör väl det av kopplingar till den tron, oavsett om det är en religiös grej eller en kulturell grej, hur man nu gör det. Men jag tror att den komplexa frågan här, om man ska se till sig, vad är det som gör att förskolor svarar på det sättet? Om jag bara gissar, det tror jag handlar om någonting annat. Jag tror det handlar om att liksom, det är jäkligt svårt att komma in och vara ställföreträdande förälder i en kontext som är så otroligt känslig som det är att jobba med någons barn som är bara 2, 3, 4, 5, 6 år. För att liksom, det är så mycket som handlar om, alltså för att göra det jobbet framgångsrikt så gott som jag förstår, så handlar det om att imitera det barnets föräldrar. Och att bygga på det där, alltså liksom en relation till det barnets föräldrar. Och att liksom få deras förtroende naturligtvis och känna sig, men det är lugnt, vi tar hand om ditt barn, det här kommer att bli bra. Och det handlar också om att liksom veta så här, men de gör hemma så här, så vi kan här imitera på det sättet, vi kan göra på samma sätt här, vi bygger på samma rutiner, vi bygger liksom så. Sen är det klart att man måste utmana, men det är liksom, det är en annan grej, man måste kompromissa, man är många tillsammans, man får lära sig och liksom vänta på sin tur, du vet, sådana grejer. Men det finns extremt mycket det som är så otroligt nära sammanlänkat i familjelivet. Och det är komplext. Det kan handla liksom om alla möjliga olika saker. Det kan, jag vet, det fanns en kranskommun i Göteborg för några år sedan som hamnade i luften när de vägrar gå med på ett föräldrapars begäran att liksom deras barn som gick i förskolan skulle få vegankost. För de bad om det som specialkost, och de bara nej, det går inte, vi kan inte ha det liksom till barn som växer, det funkar inte. där man liksom ger sig in och börjar styra i föräldrars val för deras barn. Mm. I en helt annan kontext, i en helt annan miljö, då blir det jävla liv. För att man tyckte den här kommunen var okunnig och liksom de var ignoranta och det är liksom så här storebrorsamhälle. Mm. Och det, här kan vi verkligen prata om kommunistväldet som måste ta slut. Liksom så. För att det finns en känsla av att liksom så här, det är så lätt att det blir fel i det läget. Mm, mm, mm. Det finns en jättestor diskussion kring liksom skolans värdegrund, inte så mycket bland oss lärare eller bland liksom folk som köper den, men snarare folk som inte tycker att feminism är viktigt eller att allas lika värde är viktigt eller att genusfrågor är viktigt.
Mm.
Om att liksom, varför i helvete har vi en skola som i lag är reglerad att stå upp för de här frågorna?
Mm.
Mm. Är du med? Alltså, där man pratar om indoktrinering och så. Hela den grejen måste man ta på allvar, för det handlar om att liksom, vi måste vara försiktiga i hur vi hanterar liksom att styra upp sådana grejer som nu kommer myndigheterna att styra upp hur det här funkar.
Ja.
Här finns ju en aspekt av liksom killar och tjejer och deras rättigheter och deras sätt att liksom växa upp och vilka förväntningar, vilka normer man applicerar och så. Mm. Det var en ganska tydlig grund för att säga såhär, nej, det här är ingenting vi håller på med. Men ska man ha inför ett slöjförbud i förskolan som liksom en del journalister, jag tror bland annat det var det som pratades om i den här artikeln. Eller ska man liksom tänka att såhär, hur gör man för att få föräldrar som tycker att slöja är viktigt på barn som är 3-4 år ändå ska acceptera att förskolan jobbar på ett annat sätt och de gör andra saker, och det är ju bra ändå. Det är en jättelång process fram till.
Ja, och jag tror ju att det finns ju också en annan aspekt i det här. För att jag tror ju liksom att på något sätt tycker väl jag att jag kan väl se att det finns en problematik i det här att tvinga ett barn att bära någonting de inte vill. Alltså oavsett vad det är så kan jag ju se, jag kan se laddningen i det att tvinga ett barn liksom att så här ska vi gå klädda liksom. Det är lite liksom det finns liksom någonting i det som inte känns, och det här med kvinnors klädsel som liksom blir så laddat oavsett hur vi klär ett barn liksom så där, eller kvinnor, framförallt flickor. Finns ju någonting i det, men samtidigt så hamnar vi i ett stigma här som jag tycker är liksom viktigt att vi också lyfter upp. För att vad händer om vi inför ett slöjförbud på skolan? Vi vet redan idag att väldigt få, eller väldigt mycket färre, så ska jag uttrycka mig, väldigt mycket färre barn i de här förorterna går i förskola än vad, alltså man jämfört med liksom andra orter, om man säger, alltså inte i förorten. Men vi vet också att de barnen som går i förskola också har lättare sen att klara grundskolan, alltså att man får ett försprång om man går i förskolan, vilket säger ju sig självt, och det gör ju att det finns ju en risk att föräldrar som inte, alltså om föräldrarna får nej, här så har man inte slöja och det är viktigt för föräldrarna, då kommer ju föräldrarna att hålla det barnet hemma eller den flickan hemma, och medan brorsan får gå, och vad gör vi då med den flickan? Den kommer ju då komma efter i skolan, och den hamnar mitt emellan, och det blir liksom en helt annan typ av fråga för barnets bästa. Och någonstans så borde ju vi som myndighet liksom hela tiden kunna vara så nyanserad att vi tittar utifrån barnets bästa. Och jag kan tänka mig att när man ringer en förskola och frågar, vi har ett barn här, vi vill sätta det i förskola, men då måste hon bära slöja, att de då ser att gud så bra att flickan får komma till förskolan och få sin utbildning, då får vi dela med den här slöjan på något sätt, lösvis.
Ja, men dela med slöjan, men dela med alla föräldrar utifrån olika behov och så är det väl någonstans. Men det jag tänker någonstans, du har rätt i det du säger, och jag tänker så här, men börjar inte för den saken skull köpa liksom resonemanget att det här bara, vi ska springa efter barnet och vara någon sorts religiös polis. Det är inte det handlar om, utan jag tänker bara att man måste göra hela den här resan fram till att så här, det är klart att liksom du får sätta på den där barnen vilka kläder som helst när de kommer hit och så. Men är det så att den barnen tar av sig det för att den känner för det, då får det ju vara så. Och det här är en annan miljö, det är en annan plats, det får vara på det sättet. Alltså hur man kan jobba sig fram till en gemensam förståelse runt det. Jag är inte helt säker på att jag har de svaren, men liksom, någonstans måste man ändå liksom, tror jag, ta den här resan fram istället för att vara snabbt och bara så här, nej, det är förbjudet här. Och mycket av resonemanget, inte bara av de här liksom uttalade Sverigedemokraterna, utan även liksom bara folk i allmänhet som man läser i olika kommentarsfält runt den här diskussionen. De är väldigt snabba med att liksom dra slutsatser om att det här är någonting främmande, det är någonting annorlunda, det är någonting osvenskt, det är någonting sjukt, det är någonting skadligt för barn och så. Mm. Precis de resonemangen kan man ju ha om de flesta minoriteter som finns. Mm. Alltså det, man skulle kunna ha precis samma inställning till föräldrar som tycker att deras barn ska ha vegankost, eller liksom svenska föräldrar som flyttar utomlands och sätter sina barn i en utländsk förskola och tycker att så här, måste ni göra så jävla stor skillnad på att det här är en kille och det här är en tjej? Kan de inte bara få vara barn? Du vet, liksom, resonemang som jag säger, där vi kommer med våra kulturella värderingar och liksom uppfattas som extrema och liksom annorlunda och så. Det måste man vara ganska försiktig med, att liksom, vi behöver ha bättre argument för det. Vi behöver ha bättre liksom, sätt att föra de diskussionerna. Och det känns inte som att journalister på Göteborgsposten, om man ska dra väldigt breda penseldrag, är så himla intresserade av det. Men vi som har någon sorts annat intresse för samhället måste bara säga stopp. Det är inte så här vi pratar om de här frågorna. Liksom.
Nej, utan vi måste ju, om vi ska prata om de här frågorna, vilket jag faktiskt tycker att vi ska, så måste man också lyfta upp de här mer komplicerade frågorna istället för att hänga ut alla de här förskolorna som man faktiskt gör och säga katastrof. Visst. När det faktiskt kan vara pedagogiska aspekter som har gjort att man har kommit fram till det. Jag har själv gjort det. Jag har själv tagit beslut som egentligen har gjort, inte känns så himla bra, men som har gynnat det, liksom det barnets skolgång, alltså att den har kommit till skolan och fått sin utbildning i alla fall, och som på sikt ändå har gjort att det här barnet har fått sin gymnasieutbildning, som den inte hade fått om jag inte hade fått rucka på den här idén som jag själv har. Och det, någonstans måste ju det vara viktigare, kan jag tycka.
Ja, ja. Så är det. Ja. Du, den här länken kommer vi inte lägga på vår hemsida, dels för att det ligger bakom en betalvägg och dels för att, jag vet inte, jag gillar inte Göteborgsposten. Så man får googla sig fram till den här om man känner för det som det. Så får det vara, det är jag som bestämmer sånt med
ja,
stöd av dig.
Du, jag stödjer dig.
Okej, okay, vi ska gå vidare till en annan och egentligen lite större fråga. Anledningen till att vi sitter på nationaldagen när andra människor är och badar vid havet och grejer, sitter vi och poddar. För att imorgon, sett att vi spelar in det här onsdag den 6 juni, så är det en stor omröstning i riksdagen. Och när det kommer till politikgrejer, då lämnar jag varmt över till dig. Så får du berätta mer.
Det är så roligt att det är så. Men i alla fall. Jo, imorgon så kommer det att röstas mot att vinstjakten i välfärden stoppas. Eller
att, mot att vinstjakten
stoppas? Ja, att vinstjakten i välfärden ska stoppas. Eller inte då. Man får alltså rösta på ja, den ska stoppas, eller nej, det tycker vi inte. Och det handlar egentligen...
Var det inte så att det här förslaget egentligen handlar om att införa 7% tak på vinstuttag?
Exakt. Alltså det jag skulle ju säga det, att eller ska den obegränsade vinstuttaget, det handlar om att man vill liksom på något sätt försöka begränsa vinstuttaget, och man vill få det att liksom pengarna som man riktar till förskola, skola, vård och omsorg faktiskt också hamnar i förskola, skola, vård och omsorg och äldreomsorg. För att det är ju där pengarna är liksom tänkta att hamna, och inte på Kadjunöarna eller vad det heter, Kamjunöarna. Så. Och det här är ju då ett förslag som Socialdemokraterna har gjort en jättestort nummer av. De har gjort en stor kampanj som de drog igång någon gång i 23 maj tror jag, eller lite tidigare. Där de då liksom vill skapa uppmärksamhet och göra liksom ett stort nummer av den här frågan. Och bland annat så har Anna Ekström då, som är gymnasie- och kunskapslyftsminister, hon har gått ut och utmanat Jan Björklund på debatt om de här frågorna, där hon då undrar om Jan Björklund skulle kunna tänka sig att diskutera varför han inte tycker att pengarna ska gå till skolan utan till vinst. Och den har inte han ställt upp på, vilket jag inte är så jätteförvånad över, eftersom den är ganska tillspetsad frågan. Det är ju klart att det är omöjligt för honom att svara på. Han har ju ingenting att vinna av att tala om varför han tycker att pengarna ska gå till vinst och inte till kunskap. För det är väl inte det han tycker. Han tycker ju att det blir bättre skola av att de får vinst, antar jag.
Jo visst, men det är också en detaljfråga. Jag tror han skulle ändå kunna vinkla den debatten till sin, till att prata om det han vill prata om. Om man tänker.
Ja, men han har i alla fall inte nappat på detta.
Och omröstningen är imorgon, så tanken är väl att det inte blir. Gissningen är väl att det inte blir.
Nej, precis. Men jag tänker ju att egentligen så är hela den här frågan ett sätt att försöka runda någonting som Socialdemokraterna har försökt att runda sedan 1992. Och det inte har gått så bra. För jag tänker ju så här att 1992 så fick vi friskolereformen och det infördes fritt skolval, och i den reformen så skolan hade något år tidigare kommunaliserats och sen blev den fri, och så togs liksom vem som helst fick starta skola och inga regler för den som startade skola infördes, alltså man tog bort alla regler för den som startade skola ganska strax för att vi fick en ekonomisk kris, och sen kom den nya läroplanen som gjorde att lärarledda lektioner inte längre behövdes och så vidare och så vidare. Det finns ju massor med människor som har liksom skrivit många böcker, barnexperimentet är en, där man då försöker lyfta fram det som hände i början på 90-talet som en slags bov i dramat där skolan inte längre blev likvärdig. Och jag tror ju på något sätt att hela den vågen som var ju en våg av nyliberalism och en våg av faktiskt en tankesmedja som heter Timbros inflytande på svensk skola. Och en idé om att vi ska kunna välja, alltså genom att vi väljer så, genom att vi låter marknaden bestämma skola, så kommer också marknaden att reglera att skolan blir bra. Alltså marknadsandelar och sådär. Och det, marknadens logik fungerar ju i ganska många sammanhang. Eller i alla fall i den fria marknadens logik.
Ja, men det är ju teorin med kapitalismen någonstans, att liksom det blir bättre av konkurrens. Ja. Eller så.
Och det kan jag kan ju i ett grundläggande sätt förstå att det fungerar så. Men jag tror ju inte riktigt kanske att det fungerar så när det gäller att välja skolgång eller att välja vård. För att det blir ju liksom inte... Det får ju en sån enorm konsekvens om du väljer fel. Det får du ju inte om du väljer fel telefon. Då får du ju liksom, då får du en dålig telefon, men det påverkar inte dig speciellt. Eller om du köper en dålig lägenhet, ja, du får ont om pengar, men det påverkar inte heller liksom dina förutsättningar i livet. Som om du väljer en skola som inte liksom håller mått, eller om du inte förstår vad du väljer för skola, och det är svårt att välja, det är svårt att veta vad som är en bra skola och vad som är en dålig skola, och det är svårt att liksom orientera sig i allt det här.
Just det. Men kan man också tänka att det här behöver inte vara en svartvit fråga, alltså någonstans kan man ju tänka att det här är, alltså vilka spelregler behövs för att kunna ha ett skolval, alltså om man får välja mellan 11 olika kommunala skolor, eller 11 skolor och en friskola som inte drivs av vinst, eller 11 skolor, en friskola som inte drivs av vinst och en friskola som suger ut skattepengar. Liksom. Alltså, måste man ha sådana skolor för det ska kunna finnas det valet, för det ska kunna finnas den marknadstanken som förbättrar, eller den konkurrensen som förbättrar skolor?
Mm.
Jag vet inte. Alltså, och sen tänker jag också, så här, det som talar emot det någonstans är ju liksom att man gemensamt utvecklar saker. Om vi kommer på en grej i min kommun och vi delar den med grannkommunen, så förlorar vi ju inte en spänn på det. Hade vi haft liksom någon sorts konkurrenstanke, då hade vi hållit det jäkligt hemligt. För att liksom vinna.
Ja. Jo.
Vilket är liksom, det är inte riktigt så kanske offentlig verksamhet ska funka. Liksom. Men det kan man ändå fundera på. Om man ska gå tillbaka till själva diskussionen, så handlar det alltså om för eller emot de reglerna eller de förslagen som kom. Det var Ilmar Reepalu som lade fram ett förslag för ett tag sedan, eller hur? Han gjorde en statlig utredning om vinst i välfärden och kom fram till att 7% är schysst. Jag vet inte vart den siffran kommer ifrån, men det är väl en kompromiss. Men liksom ändå någon sorts gräns i det här. Och jag skulle gissa att så här, den stora grejen är att börja med begränsa lite grann. Börjar man se att det är en källa till problem, då kommer man gå vidare med det sen. Det är väl någonstans det som gör att liksom folk som tjänar pengar på skolan idag slår bakut, kanske mer än just den siffran är fel. I deras perspektiv så. Det låter ju ändå som att om man kollar det, räknar lite fram och tillbaka lite snabbt, att det ändå finns en ganska stor, det finns i alla fall en majoritet som kommer att rösta nej till det här förslaget, så det kommer inte gå igenom. Ändå så trycker man på att vi ska ha den här omröstningen 3 månader innan ett val i Sverige. Det känns ju som att det här någonstans är en framryckning för att göra det här till en valfråga. för att det passar liksom de människorna som är emot, för det visar sig att ganska många av dem som kan tänka sig att rösta på för exempel Centerpartiet, Moderaterna eller Sverigedemokraterna ändå är med på tåget att det här inte är så jävla vettigt. Jag såg på internet när jag kollade in Anna Ekströms Facebook-sida en bild som är gjord för sociala medier, men som jag tänker också skulle kunna vara typ en valaffisch som sätts upp lite här var. Hon ser ganska sträng ut. Hon ser stirrat in i kameran så här, med ett politikerblick. Första meningen, jag är trött på skandaler. Okej, jag vet vilka människor du pratar med just nu. Liksom. Vinstjakten undergräver förtroendet för skolan. Skolans resurser ska gå till eleverna. Talstryck, inte till vinst. Det är liksom ett sätt att knyta den här frågan till den stora massan av folk som tycker att så här, vi är på väg åt fel håll, vi måste styra upp den här skiten, vi kan inte liksom hålla på så. Och att de knyter till det, en dimension av att liksom vi har kapitalister som liksom skor sig på offentlig verksamhet och som skor sig på ojämlikhet och som liksom tjänar pengar på det. Och att det är ett sätt att prata och så. Det var ganska intressant med tanke på att det har varit en ganska tråkig diskussion om skolan hittills i den här valrörelsen någonstans. Frågan är om det här egentligen leder fram till någonting. Vad tror du om det? Karin Berg, politisk kommentator i den här podden. Kommer vi någonsin se någon skillnad där?
Ja, men jag tycker ju mig kunna se en skillnad i genom, alltså, genom åren sådär. Att man har inte velat närma sig den här frågan vid förra valrörelsen alls. Utan då, och då gjordes undersökningar att jättemånga människor tyckte liksom att en jättestor majoritet, jag tror det var så mycket som 80% av svenska folket tyckte att det här med vinster i välfärden är fel. Men inget politiskt parti vill egentligen driva den frågan mer än Vänsterpartiet.
Jag tror att Vänsterpartiet
mer än Vänsterpartiet. Och sen så i mitten av den här mandatperioden så kom ju Reepalu-utredningen, eller den har ju kommit under den här mandatperioden. Man har liksom börjat att närma sig den här frågan och så har man liksom gjort såna här framstötningar. Och nu så är det självklart att Socialdemokraterna säger nej till vinster i välfärden och man lutar sig mot Reepalu-utredningen. Och att man gör en sån här stor grej av det på sociala medier tyder ju ändå på att man vill göra det till en valfråga, för man vet väl någonstans.
Att man trycker fram det i riksdagen är väl någonstans för att man vill ha svart på vitt att folk har röstat nej till någonting som andra människor vill ha.
Ja, men
det är någonstans att det ska fan kosta att rösta nej.
Absolut.
Och folk kommer lägga ner sin röst, folk kommer liksom göra vad som helst för att det inte ska märkas. Det är kanske därför som Jan Björklund inte kommer på den här diskussionen, för att han vill inte att det ska få medialt uppmärksamhet.
Nej, men det är klart att han inte vill, för att det här blir jättejobbigt eftersom väldigt många i hans parti inte tycker att det här är en bra grej. Och det är väldigt svårt att försvara att liksom någon ska få ta ut skattepengar. Det är så oerhört svårt att hitta argument för att detta är bra med tanke på att.
För det är egentligen bara det handlar om. Det är bara själva liksom den oreglerade vinsten. Det är inte liksom så att ska vi ha friskolor eller inte. Nej. Det är inte liksom ska vi ha skolval eller inte. Utan det är bara om att så här, ska man få kunna ta skattepengar och göra det till något annat än skattepengar.
Exakt.
Jag läste en ganska intressant artikel i Hallandsposten. Nej, jag läste inte den tidningen heller. Jag googlade fram där inför den här borden. Med rubriken vinsten är inte den svenska skolans problem. Det är en ledartext skriven av någon liberal person. Som har läst den här boken, Tough Love, på Ekelid förlag. Du vet den här boken som Internationella Engelska Skolan-paret har skrivit?
Ja, just det.
Den här boken har man funnit massa pris för. De berättar en historia om en lantbrukare född i Laholm 1904 som heter Emil Karlsson. Vid sin död 1988 testamenterade han 250 000 kronor till en fond som skulle belöna, citat, flit och gott uppförande hos socknens skolbarn. Och i den här boken och i den här historien som de berättar så menar de på att lärarna i Laholm tyckte det var helt fruktansvärt och vägrade dela ut det. För det är så himla omodernt med flit och man ska absolut inte belöna sånt och lyfta fram enskilda elever. Det är liksom, de har hittat en anekdot från Laholm och gjort det till att hela Sverige är en jävla kommunist liksom diktatur. Det är fantastiskt.
Det är väldigt fascinerande.
Och utifrån det så drar man historien.
Ja, eftersom vi delar ut ett sånt stipendium varje år, även om vi skulle vilja göra om det till just flitstipendium, för att de bästa resultaten, de som får A, får ju stipendium för att stipendiet är så gammalt. Men vi, däremot den som har höjt sig från ett F till ett D får inte ett stipendium. Vilket vi kan tycka är lite synd. För att fliten inte premieras. Men det Ja, och jag tror verkligen att vi det kommer att finnas en potentiell ilska i att regeringen faktiskt inte röstar igenom det här, eftersom att och Socialdemokraterna och de som vill ha begränsa vinsten har ju lite öppet mål, eftersom inget annat land har det så här fritt. Inget annat liksom, alltså svenska folket tycker att det är för jävligt att det plockas ut så här mycket miljoner och miljarder ur välfärden. Men jag skulle önska att de faktiskt fick det, alltså visade på ännu mer grafer om hur mycket pengar som faktiskt verkligen plockas ut. För att när man följer diskussioner på sociala medier så kopplar man mycket hellre numera, eftersom vi har drabbats av någon slags masspsykos på sociala medier, att liksom allting beror på att det har kommit en massa nya svenskar eller nya människor till det här landet, och att det är därför som skolorna har ont om pengar och inte för att det lyfts ut ur skolsystemet och till vinst. Alltså man gör så jätte konstiga kopplingar och inte nyanserade överhuvudtaget. Och att man inte är så arg på den här grejen, för att det är ändå för jävligt att, alltså man vill bara skälla, alltså gud. Men
det är som att det inte finns utrymme för två olika problem samtidigt.
Nej.
Alltså man kan liksom inte, man måste bara säga det här eller det här. Det kan inte finnas en kombination, det kan inte finnas liksom olika aspekter som verkar på olika sätt och som förstärker varandra. Så. Det där kan man verkligen fundera på, hur det där går åt olika håll. Det är ska bli intressant att se vad som egentligen händer i den omröstningen, utifrån att det mycket väl kan vara något som man sen måste förklara. Vi vet ju att skolan dras av likvärdighetsproblem för att den inte är likvärdig. Vi vet ju att det finns liksom förslag på lösningar och då måste man tänka någonstans här, vad gör man om man inte accepterar den här lösningen? Vad gör man annars då? Vad har man annars för idéer? Man kan mycket väl säga att det är en socialdemokrat som är ute liksom en fråga för Socialdemokraterna för att de sen ska kunna gå till val på det. Vi vill inte ha den här lösningen, vi vill ha en bättre lösning. Men då har man ju 3 månader och 4 dagar typ på sig att bestämma sig för att okej, här är en bättre lösning. Det ska bli himla intressant att följa under sommaren och sen också i höst.
Ja, och min spaning är att jag tror faktiskt att Socialdemokraterna kommer att på ett sätt närma sig den här skolvalsfrågan och den nyliberala skolan och försöka få ordning och reda att handla om att den blev flummig på grund av nyliberalismen och bla bla bla. Jag har tyckt mig skönja det i några artiklar av Anna Ekström. Men det ska bli spännande. Jag kanske har fel, men jag tror att de kommer till och med det ska bli jättespännande, för att det är ju å andra sidan någonting som folk inte vill bli av med. Skolvalet alltså.
Ja, visst. Om inte annat så folk som använder det tycker att det är gött. Liksom. Men vi får se. Till vilket pris. Du Karin, vi börjar närma oss slutet av den här podcasten. Vi börjar närma oss slutet av det här läsåret. Vi börjar närma oss slutet av det här poddåret. Mm. Vi kommer tillbaka någon gång i höst. Fram till dess, vad har du för planer under sommaren?
Att titta på fotboll.
Oh,
jag, i den här sommaren kommer att präglas av väldigt, väldigt mycket fotboll.
Vi gör så här, vi gissar lite om fotbolls-VM. Här är min analys, jag tror att Tyskland vinner vår grupp. Jag bryr mig inte vem som kommer tvåa, även om Sverige eller någon annan gör det, för att jag har en känsla av att det laget kommer att få möta Brasilien, som kanske vinner sin grupp, och sen åker vi ut i alla fall.
Det vi brukar göra så, alltså vi kommer förmodligen tvåa efter Tyskland i vår grupp, och sen får vi möta Brasilien och så åker vi ut. För att det är väldigt vanligt, vi har inte spelat ett VM där vi inte får möta Brasilien, tänker jag då.
Nej, just det, precis. Och i år är det 60 år sedan vi förlorade mot dem i VM-final. Jag hörde någon analys som var så här, kan vi inte få möta dem i VM-final och vinna den här gången? Jag tänker, den människan är den mest pårökta människan i Sverige. Jag ska lägga hela min sommar på att försöka hitta den här människan och ta reda på hur den personen tänker.
Det är precis så det kommer att bli. Heja Sverige! Vi kommer att gå till VM-final och möta. Det är klart att vi kommer. Gud, så kul!
Det känns alldeles givet. Vi hörs när vi har tagit VM-guld, kära lyssnare. Tack för att ni var med oss ännu en säsong. 140 avsnitt under bältet. Det blir inte bättre än så här.
Det blir inte. Vi ses igen och glad sommar.
Ha det. Det här är Skolsverige.